Hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Idag är inte vilken dag som helst, utan det är säsongspremiär av På spaning med Skoglund. Och då har vi Fredrik Skoglund här. Välkommen tillbaka.
Tack snälla. Kul att jag fick komma tillbaka, ja, efter vår utvärdering.
Vi hade långa diskussioner på redaktionen, men en smal majoritet sa nej, han ska tillbaka.
Kul.
Så att det är väldigt roligt att ha där. Hur har sommaren varit?
Dålig start. Hade för höga förväntningar, men sen blev det bättre.
Var det höga förväntningar på ditt eget sommarledighet eller börsen?
Nej, men det var ju så fint väder förra året. Så tänkte jag, det kommer bli likadant i år. Men det blev det ju inte i början. Sen blev det lite bättre.
Vi hade väldigt bra, men det brukar ju vara där.
Vimmerby var lite regnigt i början.
Ja, men du gick pass i linjen förstås flera gånger.
12 gånger.
Jag ser ner det.
Kan man köpa aktier i det, då skulle jag göra det. Det är grymt.
Men är det några andra som går dit, eller bara du och din familj?
Alltså hela Europa är där.
Ja, okay. Vi ska inte prata mer om det. Vi ska nämligen prata om massa andra saker. Men man kan säga så här, apropå sommaren. Det har ju varit lite skakigt sen du och jag såg senast. Inte minst på sensommaren.
Ja.
Börsen är ner. Vi kan väl ta och titta på några grafer som jag har skrapat ihop. Här är då börsen sen 26 juni. Det var då du och jag såg senast. Det är väl ner en, jag tror det vita är S&P 500 och så har vi Sverige då. Det är ner ett par procent.
Ja.
Känns nästan som det ännu skakar, men det började ganska bra på sommaren. Det är liksom nu i början av augusti och sånt där som det trillar ner. Sen har vi då kronan fortsätter att försvagas mot euron. Det är inte så bra.
Nej.
Och så har vi då de här räntorna som all fokus är på räntorna just nu.
Ja.
Och det är väl i princip alla har negativa långa räntor förutom USA, om man ska generalisera. Vad är din take på det här?
Ja, men taken är väl, vi har ju haft den här vyn, eller jag har haft den här vyn, orolig för konjunkturen. Och det ser vi ju i Q2-erna, kommer att se ännu mer i Q3-erna tror jag. Och att vi har varit investerade mot låga räntor. Så det har funkat ganska okej för vår del. Jag tror ju att det kommer fortsätta så under hösten. Fastighetsaktier har ju gått väldigt bra av det här. Det finns några andra som vi kanske återkommer till idag. Jag är jätteorolig för konjunkturen. Jag träffade en kille som förvaltar Asien igår och han var väldigt orolig för Kina och att de är på väg in i en det liksom har, sen 2017 har det varit på väg ner mot en lågkonjunktur. Så att det händer, att det blir lågkonjunktur, det tror jag.
Men om man går tillbaka till fastigheter väldigt kort. Jag har ju träffat en hel del bolag den sommaren. De är ju superoptimistiska. Ja. Det är ett perfekt läge. Räntan är rekordlåg och konjunkturen är fortfarande hyggligt stark.
Ja.
Men om vi går in i en ordentlig lågkonjunktur, spelar det någon som helst roll att räntan är låg i ett sådant fall för fastighetsbolag? Det är klart att det spelar roll, men det är klart att de kommer att drabbas också, inte minst kommersiella fastigheter.
Ja, precis. Om hyresgästerna får problem och måste lämna, det är ju dåligt. Ja. Men det som händer just nu då, vi är fortfarande i god konjunktur och när räntan går under noll, alltså om man drar ut förlängningen, ja, säg då, Balder, vad kan de ha? Kan man inte ihåg. Säg att de har 70 miljarder i skulder. Mm. Tänk om de ska få betalt för att ha 70 miljarder i skulder.
Ja. Det är ju helt
sjukt i så fall. Ja. Så att, nej men, och sen så tror jag att det är en aspekt. Men sen har du också den här allokeringseffekten. Att pensionsförvaltare som tidigare kunde köpa en obligation och få en avkastning, de kan ju inte göra det längre. Nej. Och då vänder de sig till andra tillgångsslag. Och då har vi, det tror jag vi ser nu. Så fastigheter är en sån.
Skogen
kanske blir en sån. Det kanske finns andra utilities som kommer bli en sån. Men vi har ju sett att de har köpt elnät och sånt här. Så den trenden tror jag kommer fortsätta.
Vilket då innebär kanske att konjunkturkänsligt verkstad kan få det fortsatt tufft så länge konjunkturoron finns kvar, eller?
Ja, jag tror det.
Okay. Du, apropå, vi ska prata lite mer om börsen. Jag träffade faktiskt Torbjörn Söderberg som är chefstrateg på JRS Asset Management häromdagen. Och vi snackade mycket om det där och han sa bland annat så här.
Fed har egna såna här recessionsmodeller och de... Då har man sett bilder på då, att det är 30% risk eller sannolikhet för recession. Men det är en lång tidsserie från 60-talet. Så tar man bara de två sista recessionerna och tar samma modell, då är det 75% risk för recession nu inom ett år. Och det är det som räntemarknaden har bestämt sig för. Att den vägen ska vi gå. Börsen har tagit en annanstans. Så jag är imponerad över börsstyrkan.
Ja, det var Torbjörn Söderberg. Han är imponerad över att börsen ändå har gått så starkt med tanke på att räntemarknaden i princip förutsätter att vi går in i en recession.
Ja, och det är väl det där vi snackade lite kort innan, TINA. Mm, det finns inget alternativ för att få avkastningen i aktier och därför så allokerar pensionsförvaltare kanske även till aktier då. Även om de även säkerligen köper en del. Och uppenbarligen så är det någon som köper obligationer.
Ja.
Om det är kanske bara är centralbanker, jag vet inte. Så att, men att hitta avkastning i obligationer är ju väldigt svårt.
Mm.
Om du ska ha dem under en längre period.
Men tycker du att börsen, håller du med om att den kanske har varit lite väl stark i den här oron? Jag menar, tittar vi på, vi kan gå in på rapportperioden till exempel. Det är ju ändå bästa måttet vi har. Nu var ju det fram till och med juni och den verkliga konjunkturoron kanske kom snarare senare för en sen när handelskriget eskalerade. Din bild av rapportperioden, du nämnde lite innan, men vad skulle du säga?
Nej, men konjunkturellt så var det ju svagt och många bolag flaggade för att juni var det svagaste. SKF var väl undantaget då, som var ändå lite mer positiva. Men jag tycker det man ser så är vi på väg in i en Q3 som kommer vara ännu tuffare. Det kommer komma besparingsprogram. SSAB var ute och flaggade i Finland, drog de ner igår och det kommer säkert komma mer sånt vad det lider. Så att jag tror vi är på väg in i en avmattning.
Och då borde då, Q3 börjar här någon gång i mitten och slutet av oktober och sånt där va? Och du sa det att det kommer knappast bli bättre signal. För då har du juli, augusti, mitt i den här liksom, ökade oro med handelskrigen.
Ja.
Vinstrevideringarna fortsätter väl ner om inte jag är helt ute och cyklar för det här året?
Ja, och tittar man in i nästa år då så är det vissa som har gjort undersökningar. Då är 80-85% av alla bolag förväntas höja marginalen. Ja. Gentemot nästa år.
Det låter ju tufft.
Ja, historiskt är snittet runt 50-60%. Ja. Så att det känns helt orimligt.
Då känns det som att prognoserna om något ska fortsätta ner.
Jag tror det.
Och det är inte så bra för det är ju ofta där vi prissätter aktier.
Samtidigt så många cykliska aktier är ju väldigt billiga då. Så där har man ju tagit höjd i värderingsmultiplarna då att estimaten är fel. Så marknaden tror inte på analytikernas estimat. Så att man vet aldrig liksom när... Och skulle det komma något avtal mellan Kina och USA, men då kommer ju säkert börsen gå ändå. Alltså det är väldigt...
Det är svårt. Men du, jag tänkte att vi gör så här. Vi tittar på några exempel från rapportperioden på bolag som du har snackat om här tidigare. Ja. Både bra och sämre case.
Ja, det är bra.
Utifrån rapportperioden. Ja. Vi lovar ju alltid full diskrepans här. Vi ska ju pressa dig mycket mer på när du har fel.
Och jag ska pressa dig mer också.
Ja, men jag har nog sagt det. Men det ska vi göra, det ska vi lova. Vi vet att det är uppskattat när vi öppnar med det. Vi börjar med en som har gått väldigt bra. Och det är Stillfront. Här är kursutvecklingen ett år. Jag ringade in när rapporten kom.
Ja.
Och det är ju ingen snack om att reaktionen, att marknaden gillade rapporten. Du och jag snackade lite kort, tror jag, i samband med det där.
Ja.
Vad är det som har utvecklats så himla bra i bolaget? Varför går bolaget så bra just nu?
Ja, men det är ju flera aspekter. Men dels är det ju så att det blir mer och mer digital konsumtion i samhället. Och Stillfront, de är ju inriktad på strategigenren. Från browserspel till nu mer och mer mobilspel.
Ja.
Det är ju så kallad free-to-play. Men vissa betalar för att få... bättre delar i spelen då. Och de har ju och jag gillar då, eftersom jag är gammal fastighetsanalytiker, de har ju en förvärvsstrategi liksom många fastighetsentreprenörer har också. Så då köper de spel, de köper inga hypade spel, utan de köper helst något som har funnits ett par år, som kanske växer 5-10%.
Putsa till det lite grann.
Men
marknadsföring.
Men det som är grejen med de här strategispel, det är som att spela risk.
Ja.
Alltså det är inte något du bara spelar för att fördriva. Det är något du har investerat väldigt mycket tid i. Och om du har investerat mycket tid under ett par år, då slutar du inte spela. Så det är en väldigt stabil användarbas. Och sen, som du var inne på, så kommer de även in då. De har en turbomotor lite grann som jag gillar. De köpte Good Games, ett tyskt bolag som är jätteduktiga på något som heter performance marketing. Alltså öka marknadsföring för att få upp användandet. Så de köper ett bolag, sätter in den kompetensen och då kanske de kan lyfta tillväxten i de här förvärvade bolagen. Och så kan de även hjälpa till med så kallad live ops, hur man förbättrar spelet. Och då kan de lyfta tillväxten i de här spelen. Men framförallt är ju Stillfront alltså en förvärvsmaskin, så som fastighetsbolagen eller Indutrade eller vad som helst.
Något som, rätta mig om jag fel, gaming och spelaktier har blivit omåtligt populära, inte minst bland privatpersoner, privatsparare.
Yeah.
Men jag tycker mig se att institutionella ägare fortfarande inte riktigt har kommit in i matchen.
Nej.
Jag pratade med Erik Sprinkorn och Karl Anfred på Tin Fonde som är nere på Gamescon i Köln. De sa att det var inga andra svenska institutioner.
Nej.
Och då var ändå liksom THQ var där, Stillfront var där, Paradox var där.
Ja, ja,
aktier som har gått överlag bra, stor popularitet.
Ja.
Är det fortfarande så att man inte riktigt har, institutionerna har uppmärksammat det måste de ha gjort, men att de inte riktigt har gått in i det? För det borde ju det som är tanke på vad vi snackade om börsen, lite mer defensivt.
Ja, ja, visst.
Inte samma konjunkturkänslighet.
Nej. Ja, Erik och Karl var ju snabbast in i det här när de var på Robur, skulle jag säga. Men jag var inte i Gamescom, jag hade tyvärr inte möjlighet att åka dit. Men jag har ju liksom förhört mig om vad som...
Yeah.
Och allt ifrån att THQ verkar ha en jättehit med det här Remedent som kommer, till att... ja, men det är mycket nytt som händer.
Men håller du med om det här med att...
Absolut, ja. Jag håller helt med. Och just extra mycket så faktiskt med Stillfront jämfört med THQ. I THQ så tror jag att där har liksom institutionen kommit. Man älskar Lars Wingefors.
Ja, ja.
Och det är ju då liksom PC- och konsolbaserade spel. Stillfront tycker man fortfarande är lite läskigt. För att vi har ju de här G5 som också är mot mobil. Men det är ju liksom... Det är ju super casual spel, alltså pussel och sånt där. Det är inte strategispel som du spelar länge. Det är en helt annan grej. Det här är, för mig är det här mer en fastighetsbolag. Varför jag tror att de inte har kommit in i det här. Det här värderas till EV/EBIT 10 på 2020. Och THQ och Paradox och de här, de ligger väl liksom 16-20 eller något sånt där.
Men EV/EBIT 10 på sånt här bolag? På den tillväxten?
Ja. Och då ska du komma ihåg att de har tagit in 1 miljard efter det här Kixeye-förvärvet.
Ja.
Den där miljarden, de kommer ju köpa
grejer. Vad tycker du värderingen ska vara då?
Ja, men det, alltså MTG, de har ju det här InnoGames som är väldigt likt, och där är många analytiker, de värderar InnoGames till 14 gånger EV/EBIT. Det är ett liknande bolag som Stillfront. Men har inte en förvärvsstrategi på samma sätt som Stillfront. Så Stillfront borde ju vara högre värderat än det, egentligen. För de har ju en track record på sin förvärvsstrategi, ett supermomentum, pengar i kassan, kommer lansera förvärv, precis som THQ gör, på ett liksom kontinuerligt sätt framåt. Så att bara multippen är ju väldigt fel, och sen så kommer vinsttillväxten vara otroligt stark framåt.
Okej, det var den goda nyheten.
Goda nyheten.
Fortsatt klart undervärderat med andra ord, enligt ditt sätt att se på det.
Ja, men jag tycker det.
Jag tror att det var i mars du var här och snackade om, kan det vara i april kanske, någonstans där? Om
inte riktigt lika kul det här.
Om Proact, och vi pratade mycket om internet och things och molntjänster.
Ja.
Och det där liksom digitaliseringsvinnarna.
Ja.
Och det var ju någonstans här då vi var pratade om det. Och det gick ju bra där ett tag. Men sen kom då en kalldusch här i somras. Med en rapport som var... sämre resultat, det var en negativ organisk tillväxt, aktien faller kraftigt. Med den här starka marknaden som vi ser på digitalisering, det här är ju liksom en av de strukturella tillväxtområdena som alla pratar om. Varför får inte de det att funka?
I det här fallet är det ju, de säger det väldigt tydligt, marknaden är jättebra, det är inte det som är problemet. Mm. Och det var ett av våra, vi är ju investerade i Proact och gillar den fortfarande mycket. Och ett av skälen till det är att, som du var inne på, att marknaden kommer fortsätta växa. Det är väldigt få företag som har kommit speciellt långt på sin, att kunna ha, erbjuda sina anställda cloudbaserade system. Att man kan logga in och komma åt sina filer, vad som helst. Utan det är fortfarande väldigt liksom, stängt. Mm. Och i framtiden så kommer det inte vara så. Och då är Proact, de kommer leverera den tjänsten, tror jag. Och... nej, men så att, men det som hände i det här kvartalet, det är då de stor besvikelse i deras affärsområde väst som är Tyskland och Holland. Olika skäl i Tyskland, en säljchef som slutade och tog med sig massa säljare, så de fick inte det, sålt det de borde ha sålt i Tyskland. Och i Holland var det några andra problem. Och tittar man nu då, ja, men det kanske inte kommer vara någon quick fix under hösten. Tyskland kommer nog fortfarande traggla på lite dåligt. Holland kanske snabbare rätta till sig. Men jag är fortfarande ganska övertygad om att det här är en bra investering.
Så du tror inte att Proact har liksom blivit förbisprungna av andra starkare aktörer, utan det här är mer en engångsföreteelse som i och för sig kan ta
alltså tid, det vet man ju inte. Man, det kan man ju aldrig.
Men äger aktien fortfarande?
Vi äger aktien, absolut. Ja. Och tittar man på värderingen liksom på 2020 så det är EV/EBIT 7, nettokassa i bolaget. Och det finns ju en grej till varför jag tycker det här är spännande. Det är ju en pågående konsolidering bland private equity-firmer som har gjort förvärv på en mycket högre multiplar än 7. Så att, och Proact skulle ju vara en mumsbit för många, för att får man ett europeiskt footprint som är ganska bra och så kan du fortsätta den konsolideringsstrategin då. Så att, jag tycker fortfarande att liksom, Proact på de här nivåerna är ju på lång sikt superbra köp. Sen så kommer det säkert vara lite skumpigt under hösten. Ja. Innan, för det är, aktiemarknaden är väldigt kortsiktig.
Jo, det är
tittar man på 2020...
Inte minst nu när det är så oroligt.
Ja, otroligt kortsiktig.
Så. Det var liksom, de kom ju mitt i oron, kom med den här svaga rapporten. Ja. Det gör ju inte saken enklare.
Nej.
Du, vi ska avsluta med ett bolag som rapporterade i veckan faktiskt. Var det i måndags eller
tisdag? Ja, precis. Stämmer.
Och Balco, vilken kursreaktion var på den rapporten?
Ja, fantastiskt bolag.
Tillväxten var bra. Även om förvärv givetvis bidrar mycket till tillväxten. Den organiska tillväxten var väl ingen höjdare sådär. Mm. Men de har lyckats göra förvärv. Den organiska tillväxten var negativ till och med.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Men det jag fokuserade mest på det var ju att de hade 46% orderingång.
Mm, just det, den var väldigt stark.
Och det är ju väldigt viktigt. Det var därför kursen gick, tror jag.
Var det orderingången?
Orderingången, som... marginalen var jättebra också. Och sen så hade de en jätteviktig nyhet. Balco. Många tror ju att det här är balkongen till nyproduktion. Det är nog 90-95% renovering av balkonger. Huvudsakligen till bostadsrättsföreningar.
Ja.
Nu har Balco, de har skrivit ett avtal med en nordisk bank, en stor bank.
Ja.
Som erbjuder då 70 år amorteringsfritt till föreningen. Så om du sitter som, i en förening och så, med de här räntorna, det är amorteringsfritt. Och så tänker du så bara, skulle vi vilja ha balkonger? Mm. Ja, men det är ganska nice att ha en balkong. Och det kostar ingenting nästan.
Nej.
Så att jag tror att alltså Balco, som inte många kanske har på spaning att det är en vinnare på en låg ränta. Alltså det är en supervinnare på låg ränta av flera aspekter. Dels att det inte kostar någonting för föreningen. Nej. Men bankerna vill låna ut pengar. Och de här föreningarna är ju väldigt liksom, stabila motparter. Så att jag tror när de får ett liknande avtal på plats, vilket jag tror de får snart, i Norge. Mm. Så kommer vi se Norge bara tjing. Och jag tror även på lite sikt att de kan ta ut det här. De har ju stora planer på Holland. Där de också behöver den här finansieringslösningen på plats. Då kommer det
så att fart. Nu har ju liksom kursen i år gått ganska bra. Så uppenbarligen börjar människor investera förstå att det här inte är bara nyproduktion. För de fick ju mycket stryk i samband med liksom nyproduktionsoron. För man tänker liksom bygga balkonger känns ju inte så jättehett om byggmarknaden ska ner.
Nej,
dessutom konjunkturen på det. Men du menar att det har liksom varit en missuppfattning? För
det är fortfarande en missuppfattning, tror jag.
Det är
många
det är... Och värderingsmässigt då? Syns det fortfarande efter den här starka uppgången?
Nej, fortfarande jättebilliga aktier.
Det är det?
Ja. Alltså, vad kan det vara? P11 på nästa år.
Intressant.
Och också, jag gillar ju både i Stillfront och i Balk och även Proact. Men framförallt kanske i Balk och Stillfront så är det ju två vd:ar som är otroligt taggade alltså.
Mm.
Både Kenneth i Balco och Jörgen i Stillfront. Nej, de är riktigt taggade och ska leverera. Så att jag känns väldigt bra.
Du, är du taggad då inför hösten?
Jag är extremt taggad.
Ja.
Jag har förstått att du har fått på att vi ska vara lite mer...
Nej, men vi måste ju hela tiden utveckla det här så att det blir bättre. Så jag vet inte vad vi kan... Det var ju väldigt populärt när Erik Selin var med i spaningen.
Ja, precis.
Det känns som vi borde göra fler. Mer bjuda in lite färgstarka...
Jag kanske ska kolla om Jörgen på Stillfront vill komma hit.
Det är jätteintressant. Ja. Det kan mycket. Vad kan vi mer hitta på?
Jag tror du skulle få mest. Det är Lars Wingefors på TQ.
Ja, men det kan väl du ordna?
Kanske.
Jag skriver ner det. Jag skriver det. Fredrik fixar.
Ja. Samtidigt, Jörgen och Lars samtidigt. Tror du det?
Åh, herregud. Det kan bli jättespännande.
Nej, ja, kanske.
Nej, men vi ska försöka steppa upp hela allt det. Ja. Du får tagga till lite mer... Då var det, men liksom, och jag ska försöka vara lite mer, ställa lite mer kritiska.
Lite tuffare. Frågor.
Lite tuffare ska jag. Men och att vi ska öppna. Ja. Berätta även när det går dåligt.
Absolut, absolut. Ja. Så är det.
Jättekul. Men då ses vi om, vad vet jag, ett par veckor igen kanske.
Ja, du får bestämma.
Ja. Trevlig här, Fredrik. Tack för att du kom och tack för att ni har tittat.